kalkon middag på första dagen. Så förnekar jag den. För jag äter inte kalkon. Fy fan.
Varför skulle Hannes Råstam ha trott något sånt?
Spår har fått tag i material kring raggarmordet som erkänt skicklige journalisten Hannes Råstam forskat i före sin död.
Så vad kan Hannes Råstams pärmar ha innehållit?
Över 1000 sidor med dokument där inriktningen är att något är snett med hur fallet presenterats.
Han var helt övertygad om att Kitzelholm skulle ha varit skyldig.
Frågan är, nu när spår satt sig in i materialet, vem av giganterna hade rätt? Gio eller Råstam?
Det kan ju vara så att det här blir väldigt obekväm granskning att utföra, eftersom det skulle kunna leda till, och det var ju ändå bara en hypotes, att det skulle kunna leda till att det avslöjande saker om Gio gjorde att det inte riktigt stämde.
Och så träffar vi Mats Göransson, bror till Bo Göransson, som försvann kvällen innan raggargården brann.
Det var ju bara liksom som att öppna dörren in i liksom i djävulens grotta på något vis. Och det var ju bara mörkt, ja.
Spår.
Raggarmordet.
Avsnitt 4.
Med mig, Martin Jonsson.
Och mig, Anton Berg. I förra veckans miniavsnitt hörde ni hur vi fick fram två namn på de personer som raggarna, Rick och Rolle, menar kan ha kört offret Bo Göransson redan på fredagen till Helsingborg. Alltså ett dygn innan han ska ha försvunnit, enligt åtalet.
Ja.
Jag vet inte, ni får snacka ihop er då, men det låter ju inte klokt att ni ska hålla honom om ryggen för ett brott som det är preskriberat, liksom.
Ja, grejen är ju det också. Ja, det har vi också rätt. Det är ju preskriberat som fan också.
Sen dess har vi hittat några personer som kan stämma. Vi har skickat brev och vi hoppas på att få svar. Kan det vara så att Bo Göransson frivilligt åkte i en annan bil vid en annan tid? I så fall är domarna mot raggargänget om människorov, grovt vållande till annans död och misshandel helt felaktiga. Under tiden vi väntar på ett svar på våra brev fortsätter spår vår granskning av raggarmordet. Det ni hör i bakgrunden är när jag står i en hiss på väg till Jan Guillou, en av Sveriges mest framgångsrika och stenhårda journalister. Jag är på väg hem till Jan Guillou för att berätta att han kanske haft fel om reportaget som han anser som sitt livs viktigaste. Det är en långsam hiss. Man hinner tänka mycket. Bland annat på hur skoningslös Guillou brukar vara mot sina meningsmotståndare. Men vi ska fortsätta den här historien där vi avslutade avsnitt 3.
Nu är vi här.
Mm.
Då är vi tillbaka här och vi ska prata om pärmarna.
Mm.
Ja, vi fortsätter med de 7 pärmarna. Det var ju så att vi från början tog oss an det här fallet, raggamordet, för att vi tyckte att det var märkligt att bara Kate Cederholm friades, trots att de övriga handlat på order av honom, tänt molotovcocktails med honom, kastat molotovcocktails tillsammans med honom och slagit ner ett vittne tillsammans med Kate Cederholm. Om man då friar Kate Cederholm, måste inte de andra händelserna då också ogiltigt förklaras. Vi tog helt enkelt vid där Jan Guillou körde fast 1984.
Men så i avsnitt 3 fick vi tag i 7 pärmar som SVT-journalisten Hannes Råstam har haft på sitt kontor. Vi fick reda på att Råstam haft en teori om att Kate Cederholm faktiskt inte alls var oskyldig. Så nu granskar vi fallet från 2 helt olika utgångspunkter. Är raggarna skyldiga eller inte? Och vad grundade Råstam sina teorier på?
Så, alltså, Råstams 7 pärmar. Det låter nästan bibliskt, eller som om det vore taget från någon journalistisk mytologi. 7 pärmar med dokument som vi fått låna från SVT som den legendariske grävande journalisten Hannes Råstam lämnat efter sig. Råstam dog 2012, men på dokument inifrån redaktionen har man inte gjort sig av med materialet. Pärmarna ska innehålla information som fått Hannes Råstam att tro att hela historien med justitiemordet på Kate Cederholm är fel. Vi är mycket tacksamma över att SVTs dokument inifrån valt att låna ut de här pärmarna till oss på spår.
Under de 2 senaste veckorna har Anton och jag tillsammans med vår researcher Lisa Domelin läst pärmarna var för sig. Och nu samlas vi för att jämföra våra anteckningar. Vad är det pärmarna innehåller? Och har vi reagerat på samma sätt?
För nu har vi läst pärmarna, eller hur?
Ja. Mm. Yeah.
Martin, Lisa.
Ja.
Pärmarna har maskinskrivna register med flikar prydligt märkta efter innehåll. Det handlar om förhör med såväl vittnen som misstänkta. En del personer verkar vara mer intressanta än andra. Siv och Stig Jönsson och deras olika förhör vid dels polisutredning men också i tings- och hovrätt är alla med. Bland de längre utskrifterna märks ett förhör med Rick Sederholm på över 500 sidor. Ett annat långt förhör är med Göteborgsraggaren Charlie, han som ägde den rosa Cadillacen. Enligt polisens anteckningar ska det förhöret pågått i 5 timmar.
Totalt rör det sig om över 1000 sidor fördelat på dessa 7 pärmar.
Är det förundersökningar och förhör?
Och förhöret med Rick Sederholm fortsätter. Och förhörsledare är fortfarande kriminalinspektör Kurt Jansson.
Precis. Och sen finns det lite anteckningar här och där.
Ja, på en del sidor finns det understrykningar eller utropstecken i marginalen. Men det är svårt att se idag vad som avses, om det som strukits under talar för eller emot Kate Sederholms sak.
En tidig slutsats som vi kan dra redan nu. Om det här är allt material som Hannes Råstam hade, så har han och Jan Guillou i så fall läst exakt samma förhör, men kommit fram till helt olika slutsatser.
När jag läste det här så tänkte jag att det är ju någonting här som inte stämmer. Så att jag axlade liksom lite tankemönstret att så här, någon, kanske är det så att folk ljuger oavsett vad man juridiskt sett har kommit fram till. Till exempel, jag har ju lekt väldigt mycket med tanken så här, att de hakar upp sig väldigt mycket vid den här kalkonmiddagen.
Och Kate och Christel hade köpt en kalkon som de hade köpt tidigare som var meningen att Kate skulle ha. Och jag skulle göra vän och så skulle vi ha den här Kate fylla er.
Den hade du haft i frysen?
Ja, det hade jag. Men då blev han ju intagen på Berga. Så den blev liggande i frysen ju. För jag tyckte att jag ville inte göra den. Vi skulle äta den själv för att han skulle vara med på den ju. Och då blev det ju liksom lämpligt att jag gjorde den här kalkonen.
Och även fast den har liksom blivit godkänd i båda rättegångarna så har jag ju tänkt mycket så här, men tänk om det är bara en efterhandskonstruktion för att täcka upp för Kate på något sätt. Oavsett vad Kate har gjort den dagen, det vet vi ju inte.
Flera vittnen pratar om Kate Sederholms alibi, den så kallade kalkonmiddagen, som avslutades framför McKayans på tv. I rättegångarna godkändes historien där alltså Kate och hans flickvän Christel Jönsson var hemma hos Christels mamma Siv och pappa Stig på brandkvällen. Alla vittnade om detta och fick stöd från Christels syster Janet och Kates bror Bill, som också var ett par och med på middagen. Men när man läser första och sista förhör med till exempel svärföräldrarna Siv och Stig Jönsson skiljer sig många detaljer åt vid första polisförhör och sista förhör i hovrätten.
För mycket detaljer kommer fram över ett år efter att själva liksom, de första förhören har skett. Och de erkänner själva, eller de berättar själva att de tillsammans har hjälpts åt och minnas. Sådär.
Ja, men det har vi pratat med bland annat Torgny Palm som vi har hört i tidigare avsnitt som faktiskt jobbade som åklagare på åklagarmyndigheten. Då. Han menar ju att bland åklagarna på den sidan så var det ju en tydlig idé man hade att de här vittnena har snackat ihop sig. Deras story har växt fram och den har växt fram på ett dumt sätt. Så att det här alibit är konstruerat, det är ju... Det är en tidig teori från åklagarna också.
Men om åklagarna har rätt då, och Jan Guillou har fel om man tror på den, så ger ju den öppning för att Kate kan ha gjort någonting annat den kvällen.
Ja, då kanske han inte har alibi helt enkelt.
Nej.
Det tydligaste exemplet på att Siv Jönsson inte berättat hela sanningen direkt är vittnet Nils Nyman. I de första polisförhören säger inte Siv något om att man har haft en extra gäst på middag.
Var tog Kate vägen då?
Ja, nu vet jag att Kate följde med Stig, de skjutsade hem Nisse Nyman.
Stig är din man och Nisse
ja.
Nyman är en bekant.
Men jag kommer inte ihåg det först. Så det sa jag inte i den första rättegången. Och jag nämnde heller inte Nisse Nyman i den allra första rättegången därför att jag tyckte ju att det var ju väldigt obehagligt allt det här att Kate han satt anhållen för mordbrand. Och jag visste att Kate han var oskyldig. Och jag tänkte det ordnar sig ju ändå utan att vi ska behöva dra in helt främmande människor.
Men det är inte det enda märkliga med vittnet Nils eller Nisse Nyman.
Han är arbetskollega med Kates svärfar. Och han minns den här av ett antal skäl. Bland annat för honom så är det extraordinärt att äta kalkon. Så därför minns han den här middagen väldigt väl. Och han sitter med under hela middagen och även under Cowboy-serien. Och sen sitter han kvar även efter Cowboy-serien. Och sen så blir han hemskjutsad. Det han säger här då är att Kate följer med honom hem. Och i olika varianter av det här, det som händer sen då, så ber han Kate komma upp och titta på hans lägenhet. Varför, det är lite oklart. Och i andra vittnesmål så kommer han inte alls upp och följer, tittar på hans lägenhet. Så att någonstans här, så dyker en person upp som liksom har observerat Kate under hela natten. Och vilket helt omöjliggör att han skulle kunna ha tänt eld på en raggargård.
Vad tänker du på, Lisa, när du... när du har läst de här pärmarna, är det något annat liksom?
Alltså jag tänker mycket på vilka personer som är med här. Det är väldigt mycket smeknamn. Och det har vi varit inne på ett tag. Men se om det går att få tag på några fler av de vittnena. Vilka som lever fortfarande.
Mm.
Och att få klarhet i bilarna lite mer.
Just det ska finnas liknande bilar som har setts till exempel. Ja.
Och liknande unika bilar. Det finns två exemplar i Sverige vid den tiden, påstås det. Och försöka se var de befann sig.
Ja, för den förlängda Plymouth Furyn som raggargänget från Helsingborg ska ha åkt i är en mycket ovanlig bil. Men den är inte unik.
Och det här är en Plymouth Fury av samma typ och samma årsmodell som den som skulle ha kört Kate Cederholm ner till brandplatsen i Malmös utkanter.
Faktum är att i förhören framkommer att det finns en likadan bil hos ett annat gäng i Malmö.
Mm.
Det är ju fantastiskt, men det gör det ju.
Mm.
Och det som gör det extra kul är ju, eller spännande är ju att Jan Guillou faktiskt kör inte den rätta Plymouth Furyn, utan han säger systerbilen.
Men det här är systerexemplaret till den rätta bilen.
Det betyder att han antagligen har kört den andra bilen då ju, som fanns. Så man måste ju fråga honom om det här också. Mm. Vad fick de tag i den bilen? Och kan det ha varit den bilen som egentligen faktiskt körde vittnet Bo Göransson på fredag?
För att Bo Göransson hörs ju, eller ses ju senast på fredagen och själva mordbranden är på lördagen.
Mm.
Så att han försvinner ju från radarn under väldigt lång tid innan han sen också dyker upp avliden i hamnen.
Det känns som hela målets svagaste punkt tycker jag.
Att han är ju borta i 24 timmar.
Där ingen vet någonting. Och skulle han varit på Granbacken på lördagen, då är det ju otroligt märkligt att mellan 100-150 personer som befinner sig där, ingen har sett honom där på lördagen.
Mm.
Det som förbryllar oss extra mycket med de här pärmarna är att materialet i sig inte pekar åt något entydigt håll. För även förhören med Lotta, åklagarens huvudvittne, finns med. Och när man läser dem kan man, som vi redan hört på förhörsbanden vi spelat upp delar av, ja då kan man inte undgå att höra att hennes historia förändras och motsäger versioner som hon lämnat tidigare. Alla detaljer finns med, även i de sju pärmarna, där förhör med polisen finns utskrivna replik för replik.
Det är så här, fanns det någon mer där på plats? Så säger hon, nej. Kan den här personen ha funnits där på plats? Ja, ah, nej men den personen fanns där på plats. Ja okej, ja nu har vi gett dig ett namn. Kan du komma på några fler namn? Nej, jag minns ingenting. Men om vi säger de här tre namnen. Ja, nej men de var med så här. Ja okej, kan du placera dem i bilen då? Och så placerar hon ut dem felaktigt i bilen. Och så justerar polisen deras placering i bilen så att det blir rätt.
Åkte du med i Cadillac? Ja, du nickar. Vem åkte med mig i Cadillac?
Olle. Olle.
Nej, jag tror inte
Rolland heter Janne.
Vem? Olle?
Janne och
Olle. Janne, var det en göteborgare? Och Olle, Rolland Radions. Och du? Charlie? Och gick Cederholm?
Och plötsligt så sitter de där med ett antal personer i bilen. Och varför gör man så? Vilket undergräver ju Lottas trovärdighet. Och man kan ju börja frågasätta vad Lottas liksom drivkrafter är.
Man kan ju också
det vet
se,
man ju inte.
Nej, men man kan ju också se varje gång hon säger rätt, då får hon inte fler frågor.
Precis.
Så då vet hon att hon är rätt liksom.
Men det finns ju ytterligare ett väldigt märkligt förhör som nästan är en hel pärm. Och den har ju du spetsat in dig på, Anton. Mm. Kan du berätta lite?
Ja, men det är ju två förhör där. Och dels är det ju Rick när han erkänner. Han säger ju själv efteråt att det gjorde jag för att jag skulle försöka få ut min bror ur det här. Men redan där alltså, så fort man går ner på detaljer så, jag har skrivit ner 63 punkter där jag tycker att det här förhöret fallerar.
Om du nu vet hur det ligger till så kan du ju påminna mig lite grann.
Nej, det jag inte kan göra för att då,
Det är bara det att Jansson trodde inte på mig och Jansson ville jag skulle säga så och så istället.
Jaha, på det viset.
Ja, så det får du ursäkta mig. Ja. Det gör jag inte. Jag lägger inga ord på din tunga.
Det som blir extra sorgligt med det här förhöret är ju att de delar där han erkänner, allting är ju på band, så det spelas sen upp för Charlie, Göteborgsraggar med den rosa Cadillacen.
Okej, vi märker att vi går lite fort fram här. Men poängen som ni ska ha med er är att efter vi har läst pärmarna finns det inget tydligt svar på vad som har skett. Mycket av vad som sägs i förhören går att tolka på två sätt. Antingen är det som Jan Guillou säger, varken branden eller dumpandet av kroppen har skett. Eller så är det som Råstam verkar vara inne på. Att själva kalkonmiddagen och därmed hela Kate Cederholms alibi är en uppdiktad historia.
Vi misstänker också att det finns mer material kvar i Råstams gamla kontor på SVT. Vi behöver ta reda på mer om vad som kan finnas där.
Och vi behöver också hitta de ursprungliga domarna i själva mordbrandshotellet. För i Malmö stadsarkiv fanns ju bara sånt som rörde själva bortförandet och dödandet av vittnet Bo Göransson. För ni minns kanske hur Rick Cederholm hela tiden upprepar en och samma sak.
Så jag har slagit ihjäl en kille som varit borta 1,5 dygn. Och jag har slängt in 2 brandbomber genom ett fönster som inte finns. Jag har suttit 10 år för.
Hittills har vi konstaterat att det första stämmer. Bo Göransson försvann på fredagen, 1 dygn innan han ska åkt med Rick och de andra enligt åtalet. Men det andra, att det inte ens finns ett fönster, kan det stämma? Vi måste hitta och läsa fler domar. Bra uppdrag för en researcher när vi delar upp jobbet.
Lisa?
Jag letar efter domar.
Bra.
Och jag letar efter fönster.
Mm.
Bilder på fönster eller bilder på avsaknad av fönster.
Och det vore fantastiskt om vi kunde få tag i poliserna också som var med.
Mm.
Jag vet ju att några av dem kanske, om vi har tur, kan vara i livet. Och sen så hoppas vi att vi får tag i lite vittnen också som vi har hittat här. Nya röster.
Ja, fler röster.
Med gamla minnen. Vi beslutar också att Martin ska ta en tur ner till Malmö för att träffa Bo Göranssons bror som han fått kontakt med. Själv tar jag på mig att detaljstudera bristerna i Ricks och Charlies erkännanden. Vi ska återkomma till dem. För först, tillbaka till hissen, var den inte helt bekväm med uppgiften att berätta för Jan Guillou att han, prisbelönt, miljonsäljande, journalistnästor, att han helt enkelt kan ha haft fel. Jag säger kan ha haft fel. För om vi ska summera vad pärmarna innehöll så är det inte på något vis några bevis eller faktiska omständigheter som kan rubba Kate Cederholms frikännande eller Jan Guillous teorier om att hela raggargänget borde frikänts. Det är indicier, hypoteser, anteckningar som visar på brister i resonemang. Väldigt löst och luddigt. Men det som ger det tyngd, det är att det här är saker som tagits på allvar av främst Hannes Råstam. Det är det här jag vill prata med Jan Guillou om. Kvickskandalens avslöjare, Hannes Råstam, tvivlade på Jan Guillou.
Bra.
Hej, tack.
I samma soffgrupp där vi började den här historien, hemma i ett av de stora vardagsrummen hos Jan Guillou, kakelugn, oljemålningar, höga fönster med stuckatur i taket, fortsätter nu vårt samtal om raggargänget i Malmö och deras sorgliga historia med den svenska rättvisan. Har du någon gång tvivlat på det du kom fram till när det gäller Kate Cederholm?
Nej, det har jag inte gjort. Men å andra sidan så tog det ju tid att gå igenom materialet. Men från den första känslan till, som växte fram till förvissning, så har det aldrig varit några problem efter det.
Grejen är att när vi har hållit på med det här så har vi fått höra att Hannes Råstam var påfallet. Och då pratar vi ju ganska modern tid då, 2000-tal. Med inriktningen att du hade fel. Känner du till det?
Nej, det har jag aldrig hört talas om. Och det låter väldigt överraskande. Varför skulle Hannes Råstam ha trott något sånt?
Det var ju vår tanke med då när det dök upp. Samtidigt, man kan avfärda många personer, men som journalist så är det svårt. Om Hannes Råstam har haft en teori, då vill man gärna gå till botten med det, eller hur?
Jo, men jag är ju faktiskt hans företrädare, kan man säga, i den här branschen. Vi kände varandra lite grann och vi talade talades vid över telefon i samband med en del fall som han drev. Så att det förvånar mig att höra att han skulle, utan att ha sagt någonting till mig, haft en sån här arbetshypotes. Men hur som helst så slutar det tydligen med att han lade ner den forskningen. Rimligtvis därför att han kom fram till att jag hade rätt.
Ja, det är riktigt. Han har inte publicerat någonting. Om det var för att döden han före eller för att han lade ner, det är oklart. Men däremot så fick vi då 7 permar fick låna från SVT som han hade haft kvar på sitt rum där. Mm. De 7 permarna var vi ju ganska nyfikna på. Vad tror du de innehöll?
Om de skulle ha handlat om raggarmålet. Så vad kan Hannes Råstams permar ha innehållit? Intervjuer kanske?
Ja, det är rättsmaterial bara.
Ja, men de pärmarna hade han ju kunnat få från mig. Det kanske han rent av fick i så fall. Det kommer jag inte ihåg. Nej, det skulle jag komma ihåg förresten. Ja, så att han har gått och kopierat upp alla handlingarna då, i det där målet. Och suttit och läst så ögonen blödde och funderat. Jo, tack. Jag kommer ihåg hur det var.
Ja, men ska man skjuta ditt avslöjande i sank och göra det på det sättet som att Kate Cederholm faktiskt ändå var skyldig, då ska man ju egentligen skjuta in sig på kalkonmiddagen, är det inte så?
Jo, det krävs ju att vittnena ljuger, men det är ju alltså, även om det i Kate Cederholms familj fanns rätt många kriminellt belastade, så var det ju inte så med de viktigaste kalkonvittnena, eller vad vi ska kalla dem. Därför att det var ju släkten till den välartade flicka han var tillsammans med ett tag.
Men där finns det ju ändå kopplingar. Alltså Bill, det är Kates bror. Han är ihop med Janet, det är Kristels syster. Så att kopplingarna mellan familjen Cederholm och Jönsson är ju lite större än så.
Jo, men sen är det ju då olika tidsfaktorer som gudskelov stämmer väldigt precis. När han hämtades eller inte hämtades på permission. Och när Seb McCann börjar och inte börjar och vad det kan ha varit för någonting. Så att det där är nog rätt vattentätt och väldigt svårt att rubba.
Vattentätt och svårt att rubba, menar Jan Geo om kalkonmiddagen. Vi ska återkomma till exakt hur vattentätten egentligen är. Men jag vill spela med öppna kort. Det är dags att förklara vem det är som ligger bakom att materialet hamnat hos Hannes Råstam. Han fick ju det tillsammans med Janne Josefsson när de fortfarande jobbade tillsammans på SVTs uppdraggranskning.
Hannes, jag blev kontaktad av Janne Mattsson som hade jobbat på Studio S i Stockholm. Vi var i hans lägenhet på Söder och han berättade om att han menade Kate Cederholm var skyldig till det här mordet som beskrevs som ett justitiemord och sånt där. Det var hans tes. Och han lät oss ta del av hans grundmaterial.
Om jag säger att Hannes Råstam och Janne Josefsson fick det här materialet av Janne Mattsson, säger dig det någonting?
Ja, av de tre nämnda så skulle två av dem älska att välta en sån här story som jag hade gjort den. Janne Josefsson och jag och Janne Mattsson och jag har distinkt olika uppfattningar om journalistik på en del avgörande punkter. Och vi har också olika politiska utgångspunkter. Så du kan vara förvissad om att åtminstone Janne Josefsson och Janne Mattsson har gjort sitt yttersta för att hitta indikationer på att jag skulle haft fel i den där Kate Cederholm-affären.
Okej, att Janne Josefsson och Jan Gio inte direkt gillar varandra, det är kanske ingen hemlighet. Men Janne Mattssons och Jan Gios fejd måste vi gräva lite i. Den kommer nämligen spela roll för hur den här historien lever vidare.
Vi var i Paris en gång, Janne och jag. Och så hade han köpt Jan Gios bok Justitiemord. Och jag minns så väl att han läste några sidor i den och sen sa han: här är något som inte stämmer.
Det här är Malena Rydberg. Hon är änka efter att ha varit gift med Janne Mattsson fram tills han dog i cancer 2003.
Och Janne var ju en väldigt bra man att leva med. Jag älskade honom mycket. Det var en stor sorg när han gick bort. Men jag menar att det var också en förlust för journalistvärlden. För jag anser att Janne var en journalist som verkligen var ute efter sanningen. Inte att framhäva sig själv så mycket.
När Janne Mattsson läst Jan Guillous bok om fallet Kate Cederholm väcks alltså hans lust att själv granska fallet.
Just det, och så hade han ju också följt de här tv-programmen som Guillou sände från Malmö. Och där blev ju Janne också mycket betänksam och menade på att det var saker där som inte heller stämde.
Janne Mattsson läser handlingarna, pratar med journalister och intervjuar bland annat Lotta, huvudvittnet.
Jag minns inte om han intervjuade henne en eller flera gånger, men jag vet att han fick gott intryck av henne. Och jag vet också att Lotta var helt förkrossad över den bild som Jan Guillou gjorde av henne i tv och ja, i andra sammanhang.
Janne Mattssons undersökningar resulterar till slut i en lång artikel i tidningen Folket i Bild 1984. Den publiceras efter att Kate Cederholm beviljats resning, men innan hans fall tagits om i hovrätten. Här framför Janne Mattsson på ett mycket engagerat sätt sin kritik mot Jan Guillou och hans tv-program. Jan Guillou läser ur artikeln.
Nu har Janne Mattsson granskat Guillou och menar att Guillou i sin bok och i tv-programmen lyckats dupera högsta domstolen att bevilja Cederholm resning. Ja, alltså redan den meningen gör ju att man betraktar det här som nonsens. Det är inte så lätt att dupera högsta domstolen, de är ytterst ovilliga till det. Och det är snarare Henning Sjöström som skulle ha stått för den saken i så fall. Och det var siffrorna i högsta domstolen var 5-0. Siffrorna i hovrätten där han sedermera frikänns var 5-0. Det är 10 kvalificerade domare som inte delar Janne Mattssons men delar min uppfattning i den här frågan.
Ja, tonen mellan Jan Guillou och Janne Mattsson är direkt hård. Det hörs även nu, drygt 30 år efter artikeln i Folket i Bild. Malena Rydberg läser en annan passage i sin man Janne Mattssons text.
På grund av utrymmesbrist nöjer jag mig här med att konstatera att Jan Guillou inte skytt några lumpna metoder för att nå sin personliga triumf. Hans hetska anklagelser mot åklagaren Kai Kalin och förhörsledaren Kurt Jansson når de absoluta bottennoteringarna.
En förförisk massmediekampanj, initierad och driven av journalisten Jan Guillou, har dock tvingat högsta domstolen att åsidosätta de lagstadgade grunder på vilken resning får beviljas. Men lille Mattsson, vad är detta?
Jan Guillou skrev också ett svar som publicerades efter Mattssons artikel i samma nummer av Folket i Bild. Och där märker man återigen samma infekterade ton mellan de båda journalisterna.
När man är meningsmotståndare så är Guillou så skoningslös och han vill liksom förinta sin meningsmotståndare och det förstår jag inte.
I ditt svar och även i hans artikel så används invektiv och ni förklenar varandra väldigt mycket också. Vad bottnar det här i egentligen?
Ja, han är ju en sån där privatspanare, va? Och har då fel nästan alltid när han ska hoppa fram.
Jaså, Janne Mattsson är i Jan Guillous ögon en privatspanare. Men vad är inte Jan Guillou själv? Han gör väl karriär på att vara privatspanare. Och han gjorde ju karriär för Spibe-affären. Och sen gör han ju faktiskt karriär på att få resning för Kate Cederholm som sen blir förklarad oskyldig. Han är väl själv en privatspanare av stora mått.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi lämnar personangreppen åt sidan och ser enbart på fallet raggarmordet. Och nu ur Janne Mattssons synvinkel. För visst är det en svaghet han ringar in när han poängterar att det finns problem med den historia vittnena berättar om Kate Cederholms alibi. Den så kallade kalkonmiddagen. Enligt svärmor Siv, svärfar Stig, flickvännen Kristel och hennes syster Janet, Kate och Kates bror Bill samt en utomstående gäst Nils Nyman så har man ätit kalkon till middag och sen tittat på McKayens den kväll raggargården i Malmö brunnit.
Men det här tror inte Janne Mattsson på.
Den här kalkonen kommer att ställa till mycket förtret i fortsättningen. Dels har Kate inte alls köpt kalkonen utan stulit den. Och dels har han skänkt den till Siv då han själv inte äter fågel. Trots detta bjuder alltså Siv på kalkon när Kate för en gång skulle hemma. Siv försöker senare slingra sig från den här uppgiften genom att påstå att Kate skulle ha hållit till godo med sås och potatis vid denna middag. Men när Kate själv ställde sin för uppgiften om en kalkonmiddag slog han ifrån sig med båda händerna. Han hade inte varit på någon kalkonmiddag och fågel var det värsta han visste. Siv Jönsson ljuger.
Även Jan Guillou känner till att kalkonen var stulen.
Så var det, så vitt jag minns. Kate stal en kalkon och det är den man har anrättat där. Och några i släkten tyckte att det där var gruvligt pinsamt.
Som jag förstår det så säger Kate också när han ger den till svärmor att den här kan du få för jag gillar inte kalkon. Och då blir det ju spännande.
Nej, det blir det inte. I vart fall kan inte jag se hur det blir spännande att han inte skulle ha gillat kalkon. Det gör inte jag heller, så det har jag i och för sig all förståelse för. Men...
Nej, men om du ger mig en kalkon och säger jag gillar ändå inte kalkon, inte så är det så att jag då när jag ska ha dig på middag och fira dig lite extra bjuder dig på den kalkonen.
Jo då, därför att det är ju rätt många andra. Om man ser det hela demokratiskt så var det en stor middag och de andra kanske gillade kalkonen. Och sen är det olika bitar, jag menar lårköttet är mycket bättre än bröstköttet oftast.
Ja, men du glider här. Alltså, förstår du poängen att varför ska man bjuda en person som ändå är huvudperson på den här middagen på någonting som man inte tycker om?
Ja, det är en fråga jag aldrig har ställt mig. Och den är att Kate inte skulle tycka om kalkon är antingen någonting som jag har glömt eller också något som jag inte har hört.
I en intervju som gör 2010, inte långt före Kate Cederholms död, förklarar han själv hur det låg till med kalkonen. Intervjun görs av Bernard Mikulic och den finns med i dokumentären Fallet Kate som sänds i SVT. Vi hör en 51 år gammal Kate Cederholm.
Kalkonmiddagen på första dagen så förnekar jag den för jag äter inte kalkon. Fy fan. Så är det bara. Ja. Jag äter
men
inte
var du på plats?
Jag var hemma för vi såg Makea. Ja, det kommer jag ihåg. Jag var på en korttidspermission från Bergenstalten. Ja. Och det minns jag. Mycket väl.
Återstår då frågan om vittnet Nyman som Martin nämnde i början av det här avsnittet. Nils Nyman ska ha varit med på den här kalkonmiddagen. Men det är en uppgift som varken Siv Jönsson eller någon annan som först vittnar om middagen berättar om i de första förhören. När polisen sen hör Nils Nyman berättar han en historia om att Kate och Stig Jönsson åker hem till Nymans bostad efter McKayens. Där skiljer sig versionerna åt. Stig Jönsson säger att man åkt tillbaka hem direkt. Nisse Nyman säger att man följde med upp i lägenheten. Kort sagt, det är ett vittnesmål som det finns tvivel kring. Men Jan Guillou menar att Nymans vittnesmål inte spelar någon roll. Hans granskning utgick inte från den historien. Den utgick ifrån när McKayen slutar. För det är den uppgiften som alla rättsinstanser ändå utgår ifrån.
Det spelar ingen roll därför att... Vi har ju en exakt tid för brandlarmet nere i Malmö. Och vi har en exakt tid när Seb McKayen slutar. Och huvudsaken är att man hinner inte. Jag har kört det där våldsamt över hastighetsbegränsningarna. Och kommer inte ihåg om jag hann eller om jag då hann med någon minut i god eller något sådär. Kanske inte ens det. Och kör man i den där raggabilen som jag faktiskt också har gjort, en systerexemplar till den, då finns det inte en chans i helvete, man kommer typ 20 minuter för sent. Och det är viktigare än de här andra omständigheterna och därför kanske jag kommer ihåg, är det lättare att komma ihåg den där bilkörningen än vem som nu körde vem hem efter Seb McKayen.
Så för att summera. Jan Guillou avfärdade kritiken från Janne Mattsson 1983 och han gör det idag också. Och om Guillou verkade förbryllad av att höra att Hannes Råstam undersökte raggarmordet verkade han mer lättad när han hörde att materialet från början kom från Janne Mattsson och att det inte innehöll något nytt. Men vi misstänker att det finns mer på Råstams kontor. Vi ska återkomma till det. För en sak som ingen tagit reda på och som Spår nu vill undersöka närmare, det är vad som hände med Bo Göransson under hans sista tid i livet. Martin har fått kontakt med Bo Göranssons bror, Mats Göransson.
Jag har rest ner till Malmö för att träffa de anhöriga till Bo Göransson. Det är hans bror Mats som sagt sig vara villig att berätta om sin bror som hittades i vattnet i Helsingborg några månader efter branden. Vi möts i en lägenhet i centrala Malmö och slår oss ner vid ett köksbord uppdukat med mackor och svart kaffe. Mats sitter bredvid mig, mitt emot sitter Bos syster. Och framför henne på bordet har hon lagt en gammal almanacka.
Han försvann när han hittade, så jag vet vilken dag.
Det är från tiden då Bo försvann.
Då har jag skrivit, Bo är inte hemma. Bo är borta en vecka. Bo är inte hemma, Bo är inte hemma.
Mats har också plockat fram artiklar från tiden då eftersökningarna efter Bo skedde. Som han lägger upp framför oss på köksbordet.
Jag vet inte om du har sett de här. Vi hittade de här. Jag vet inte hur mycket ni har grävt och sånt. Om du har sett de här.
I artiklarna så syns ett gammalt passfoto på Bo Göransson som publicerades i lokaltidningarna.
Vi har ju suttit liksom, vad ska man säga, liksom bakbundna på något vis och inte vetat vad vi ska göra. Va?
Det här är första gången Mats Göransson pratar inte bara med media utan även med sin syster om vad som hände med deras bror och deras familj. För när allt fokus har varit på Kate Cederholm och Jan Gio så är det ingen som har gått till botten med vad som egentligen hände med Bo Göransson.
Det är liksom ingen som har pratat med oss på något vis. Ingen som tar kontakt. Jag vet inte förrän du tar kontakt nu. Och nu kan man få berätta lite hur jävligt vi har haft det. Hur liksom en hel familj kan bara söndras på detta viset. Det är lite jobbigt för oss två att prata emellanåt också om det här som har hänt. Va? Vi två har aldrig heller pratat om det. Som vi aldrig fick prata under tiden när det var så aktuellt. Det enda som hände egentligen var liksom, det var en polis, han Kai Kalin, som hade lite kontakt med vår mamma. Va? Men sen så tog det bara stopp sen efteråt. Sen.
Om du skulle liksom beskriva din bror, hur var han?
Alltså han var ju, det var en snäll kille. Han var en känslig själ. Ja. Han var liksom jätteduktig på måla och rita till exempel. Hans kompis som hette Jesper då, de skulle starta ett band tillsammans. Så de stod alltid hemma i Bos rum och övade på sin elgitarr när man kom hem, ett jävla liv alltid. Va? De gick vi nästan som två bröder, de två, hela tiden, alltid tillsammans. Men här var liksom den enda dagen de inte var tillsammans.
Jag ringer Bo Göranssons bästa vän, Jesper.
Ja, det är Jesper.
Vet du någonting?
Nej, det är... Alltså... Jag hade varit på en fest och kom hem. Alltså, jag sovit över hos några klasskompisar. Så jag blev bara förvånad för att när jag kom gående när jag på gatan skulle bort där jag bor en bit ifrån där jag där bor bodde hemma hos sina föräldrar. Så kallade hans pappa från andra våningen då på köket och bad mig komma upp. Och då var klockan kanske 10 på förmiddagen eller något sånt lördag. Så frågade han mig bara om jag visste var att bo. Så sa jag nej, det vet jag faktiskt inte, sa jag. För att jag själv varit på fest, sa jag, eller igår. Så jag har inte snackat med honom på kanske en veckas tid vad han skulle hitta på. För jag sa till honom bara att på fredagen så kan vi inte se så, för jag ska bjuda på en fest med klassen. Och han ber jag då, som Bos pappa heter, han sa ju själv att jag vet inte heller vad vi ska liksom undersöka, för han sa inte var han skulle hen och sådär liksom. När han igår sa han då, han hade väl bara sagt att han skulle ut.
Nu långt i efterhand så är ju historieskrivningen så att Bo Göransson försvann i samband med branden som var dagen efter han gick hemifrån utan att säga vad han skulle. Och att han sen några månader senare hittades död i hamnen. Men för hans familj då så försvann han bara. Det fanns inga kopplingar till den där branden på Raggagården. Det var ett vakuum.
I början finns ju alltid ett hopp, va? Du vet, du får lite indikationer på att man har synts på stan där, man har synts på stan där, någon hade sett honom där. Och så tänker man, okej, okay, liksom, så om man nu träffar någon tjej och man blir så. Men det kan man ju ändå höra av sig efter någon dag i alla fall. Va? Och ju mer tiden går så börjar man förstå liksom att man är nog inte borta frivilligt i så fall, va? Utan då har det nu hänt någonting, så vet man ju inte vad som hänt.
Det går längre och längre tid. Polisen blir inkopplad, men de hittar inga spår efter den försvunna Bo. Samtidigt går hans familj hemma och väntar.
Det som händer här är liksom att det blir liksom locket på något vis, va? Frågar man någonting hemma så får man inga riktigt svar. Det är, alla är bara ledsna och ingen orkar med någonting. Och det söndrar ju familjen på något vis också, va? Vår farmor drömde ju, eller sa att man skulle söka i vattnet. Men hon kunde inte säga vilket vatten, va? Och jag drömde själv att jag stod på, i fören på en båt och sträckte ner handen i vattnet, va? Men jag visste inte vilket vatten. Och sen helt plötsligt så... Jag vet att min mamma var i tvättstugan när hon fick reda på detta. Va? Så hon hade ju bara lämnat tvättstugan och gått därifrån. Va? Och jag tror att hon ringde till mig och sa att de hade hittat honom i hamnen i Helsingborg. Va? Det var ju bara liksom som att öppna dörren in i, liksom i djävulens grotta på något vis. Det var ju bara mörkt. Ja. Sen blev det ju inte bättre sen när Jan Gelot i taget, va? Lördags nu är framför tvn i Rekordmagasinet och så handlar det om Kif Sederholm och raggarmålet och så blir Kif Sederholm frikänd i slutändan. Det känns ju för jävligt ju. Ja. För mig nu personligen så blir det ju jättekonstigt. Då finns det ingen gärningsman längre, va? Då faller ju allting, va, på något vis. Va? Det enda som man vet egentligen, det som är fakta är ju liksom att han hittades i hamnen i Helsingborg. Hur han sen har kommit dit, om det var gänget från Klippan eller någon annan, det vet ju inte vi heller då riktigt ju. Ja. Då står vi liksom i någon form av tomrum helt plötsligt. Det är ingen som vet någonting. Mm. Ja. Är det inte dem, ja, då ska man ju inte heller bli dömd för någonting. Va? Men om man säger så här då. Vem är det annars då? Jag kan tycka liksom att om det nu är preskriberat. Så kan ju om det nu är någon från det här raggargänget. Som är involverad i den här Bos död. Så skulle man liksom bara kunna gå ut och säga kanske. Ja, det var vi som gjorde det. Det var inget bra det vi gjorde liksom, men vi ber om ursäkt till de andra som finns kvar på något vis kanske, va. Det var inte vår mening att han skulle dö, men det blev som det blev, va. Mm. Eller vem, någon som har gjort det kanske kunde bara gå ut och säga något så här, och för att, det handlar ju kanske inte heller, alltså, jag mår inte bättre för dig på något vis, men det kanske också kan också avsluta hela historien på något vis, va. Att det är någon som går ut och säger, ja, men jag eller vi gjorde detta. Det var för jävligt och det var inte meningen att det skulle bli så. Men vi vill stort, stort ursäkt till de som är de efterlevande till Bos på något vis. Då, alltså det är okej på något vis. Det har gått så många som, så att jag menar, jag är inte ute efter någonting sånt. Utan det är väl mer liksom att de här människorna kanske också kan få frid i sin hjärna på något vis. Och så kan vi få frid i vår hjärna. Så vet man vem som gjorde det, va, på något vis. Och så kan vi, då är ju saken utagerad på något vis.
Det är mer och mer tydligt för varje person vi pratar med att den här historien om branden och Bo Göranssons död bara innehåller sorg och förlorare. Kate Cederholm vann visserligen sin frihet åter och en summa pengar i skadestånd och förlorad arbetsersättning, men han fastnade i drogmissbruk och dog 51 år gammal i cancer. Ändå lever alltså ryktena kvar om att det finns något här som någon inte berättar rakt ut. SVTs granskande reporter Janne Josefsson har träffat Kate Cederholm vid ett flertal tillfällen.
Jag minns att jag sökte honom i samband med att jag gjorde om mordet i Klippan, för Kids son var inblandad där. Då fick jag tag i Kids Cederholm och då satt han på något som heter på den tiden Malmö allmänna fängelsen och sånt där. Och då ger han mig en bild av att han nästan höll med, alltså Hannes, att det var någonting i det här att ja, han sa någonting, man kan slå sönder skallen på folk genom att flytta olika kubar eller träkuber i olika färger och sånt där, och det var någonting sånt där. Sen ringde han mig vid något tillfälle så att han häktade i Göteborg och då träffade jag också Kit och då var han väldigt illa däran och vi var väl inne på det där, men jag gjorde aldrig någonting. Och sen skrevs det en bok om det som var väldigt märklig, en total fantasigrej att jag skulle försöka påverka Kit Cederholm att erkänna att det var han genom att betala honom en massa pengar och sånt där, men det var ju rena drabbet.
Ja, Ingrid Karlqvist som vi intervjuade i avsnitt 3 som följde Kate Cederholms rättegång 1984 som utsänd reporter för Nordvästra Skånes tidningar. Hon skrev senare en bok, Kate och jag, där hon påstod att Janne Josefsson ska ha erbjudit Kate pengar för att erkänna att han bränt ner motorgården och mördat Bo Göransson.
Säger Jan Josefsson enligt Kate att du berättar nu som det var. Visst ljög du, Jan, du är full och skit. Du var inte oskyldig, visst var det du. Och han var så... Jag har svårt att tänka mig att han hittade på det, ska jag säga dig. För han var så arg över detta. Han var så upprörd. Han tyckte liksom,
men har du några belägg för det här, eller är det bara hans story?
Det är bara hans story.
Hela historien förnekas av Janne Josefsson.
Ja, och vi möttes också i medierna för att jag sa, hade du bara frågat mig så hade du kunnat få svar på att jag aldrig har erbjudit honom pengar. Skulle aldrig kunna tänka mig, bara säga, vi jobbar aldrig med pengar och att jag skulle erbjuda honom flera hundratusen, det faller på sin egen orimlighet. Och att jag skulle be honom erkänna för att det skulle bli en häftig grej, det är ju så jävla far out. Och då sa hon, jag lyckades inte få tag i dig eller något sånt. Men hon kan ju ändå vara någon som kan vara intressant att prata med, för hon kände ju honom väl, va?
Ingrid Karlqvist är idag mest känd för att ha drivit sajten Dispatch International, en islamfientlig sajt som bland annat intervjuat företrädare för English Defence League. Men för fallet med raggamordet är hon en relevant röst eftersom hon var på plats och följde rättegången 1984.
Jag var ju där alla dagar utom en.
Och en detalj vi verkligen behöver någon som var på plats i hovrätten 1984 för att reda ut, det är den här historien om fönstret. Erik Cederholm dömd för att ha kastat in en flaska genom ett fönster som inte finns. Vi har pratat med Torgny Palm som var ung åklagare i publiken och med Jan Karlsson som var advokat tillsammans med Henning Sjöström. Ingen av dem minns den här detaljen eller något fönster som plötsligt upphört att existera.
Nu har vår researcher Lisa Domelin dessutom fått tag i en ritning över Granbackens motorgård som fanns med i polisens ursprungliga förundersökning. Och där finns ett stort fönster mitt på östra gaven. Det verkar alltså som att Rick minns fel. Men det är nu Ingrid Karlqvists nyhetstexter från 1984 blir riktigt intressanta. Så här skriver nämligen Ingrid Karlqvist från rättegångens andra dag när Jan Tideman vittnar, dåvarande ordförande i Roadrunners som ägde motorgården som brann.
Nu säger raggarordföranden också att det var helt omöjligt att antända Granbacken med molotovcocktail så som domstolarna slagit fast att det gick till. Väggen var av sten och enda möjligheten att från utsidan anlägga brand var att hälla ner bensin i friskluftventilen som satt rätt högt upp på väggen.
Så ritningen säger en sak, vittnesmålen en annan. Ritningen har vi hittat i förundersökningen från 1981. Det som framkommer i vittnesmålen är med största säkerhet att vittnena ifrågasätter ritningen och kommer med uppdaterad information. Kom ihåg att det här är information som kommer från målsäganden, alltså ordföranden i den klubb som påstår att raggarna från Helsingborg var skyldiga.
Det är det jag har hört.
Ni märker kanske hur lugnt Rick reagerar på något som vi letat efter länge. Att det är möjligt att det där fönstret faktiskt ändå inte fanns. Men för Rick så har ju det här varit något han vetat om sedan 1984. För honom är det inte mycket av ett avslöjande.
Jag satt ju på mig i fred med Kate efter hon var. Jag kunde läsa hur mycket som möjligt.
Vi kan inte veta exakt vad som sades, men en nyhetstext från en utsänd lokaltidningsreporter är en mycket stark indikation på att ytterligare fel har begåtts i den här historien.
Vem var det då som sa så?
Nej, det var ju Tideman måste det ha varit då.
Tideman, ja.
Alltså Roadrunners ordförande.
Ja, ja, okej.
När jag pratar med Rick så är han istället mest nyfiken på vad Göteborgsraggarna har sagt. Och just nu så står vi och väger där. I avsnitt 3 så hörde ni ju en av de fyra raggarna som sov över hos vittnet Lotta. Han menar att han nog minns en kropp i den rosa Cadillacen.
Ja, det nog.
Efter det så har vi pratat länge han och jag. Men han kan inte redogöra för exakt vad han minns och vad som är saker som han har fått lära sig efteråt genom polisen eller tidningar. Dessutom har vi pratat med de andra tre. En av dem säger att det definitivt inte flyttades över något lik i den rosa Cadillac. Övriga två minns dåligt eller vill inte prata alls. Vi hoppas att de ska ändra sig så att vi får intervjua någon av dem i sista avsnittet. Flera av dem vill inte prata, dels för att de inte sagt något till sina nuvarande familjer om det som hände, och dels för att de inte vill dras in i något med Rick igen. Rick är ju numera medlem i Hells Angels.
Nej, jag fattar att de var rädda för att berätta sanningen, för jag fattar att jag kan inte svara på.
Nej.
För den sanningen de ska berätta i så fall, det är bara till fördel för oss.
En som däremot vill berätta och som själv tagit kontakt med Spår för att ge oss sin syn på saken, det är Peter Lundin.
Jag har ju alltid trott att de aldrig gjorde det säkert.
Att de är oskyldiga?
Ja, de är oskyldiga.
1979 var Peter Lundin raggare från Göteborg, från ett annat gäng än de fyra som sov hos Lotta. Men han kände Rick Cederholm och forskaren.
För det första så skulle de ju inte bränna in med sina vänner.
Ni var kompisar med det här gänget?
Ja, vi var ju kompisar med både Malmö och Rick och forskaren och de andra då. Va?
Och ni var här vid Granbacken då på lördagskvällen?
Ja, det var.
Kan du beskriva det? Alltså, man pratar ju väldigt mycket om den här raggafesten, men vad var det för en fest?
Nej, det var ju en fest. Det var ju både raggare, MC-folk och ja, det var en salig blandning människor.
Och då rör man sig både inne och ut, eller? För det här var ju november, ja. Så det kanske var kallt, eller hur var det liksom?
Nej, men vad fan, folk är ju både ute och inne, så ja, tänker man på det så självklart så skulle ju någon ha sett om någon sprang runt där och tände på. Det tror jag ju helt klart.
Under själva branden som bekämpades av 30 brandmän måste raggarna dels rädda sina vänner men också sina bilar som står parkerade runt om. Enligt Rick ska det ha stått bilar vid den östra gaven som, om det är sant, omöjliggör att man ska smyga dit och tänd på. Vad minns då Peter Lundin om hur bilarna parkerats och sen flyttats?
Ja, vi kanske flyttar på den. Det där minns jag inte så jäkla väl faktiskt.
Nej, för jag tänkte också höra om det stod några bilar vid den här östra gaven. Men det kanske du inte minns då?
Nej, jag gör inte det. Det är inte så lätt att minnas. Vi får ju inte nyttra som sagt var.
Så du menar att det är helt orimligt att de skulle ha bränt ner den här raggargården när de hade kompisar?
Jajamensan.
Peter Lundin och hans vänner har följt rapporteringen kring raggamordet. Och han fastnar för en detalj till. Här talar han inte i egenskap av ögonvittne, men det han säger är ändå mycket relevant. Det handlar om den rosa Cadillacen där Bo Göranssons kropp ska ha fraktats i bagageutrymmet.
Jag tror ju inte på historien, för att Cadillacen tog de ju in, polisen.
Mm.
Det vet vi, och plockade ner och genomsökte hela jävla bilen. Och det fanns ju inget.
Nej.
Och jag menar, slår du ihjäl en människa så borde det ju finnas hårstrå eller någonting utav personen i fråga. Fiber eller vad fan som helst.
Vi har fått fler tips. Några som vi tycker är intressanta, men där vill man vara anonym. Möjligen leder uppgifterna vi fått där till något vi kan berätta om i sista avsnittet som sänds nästa vecka. På vår hemsida www.sparpodcast.com finns våra kontaktuppgifter om du som lyssnar har information du tycker vi borde ta del av.
Två grejer till innan vi slutar det här avsnittet. Först, vad var det för bil Jan Guillou körde när han testkörde sträckan mellan Cederholms bostad i Klippan och Granbackens motorgård? Det ska ju ha varit systerbilen till den Plymouth Fury som helsingborgarna ägde.
Hur ska jag komma ihåg det? Jag kommer mycket väl ihåg att jag körde den där förlängda Furyn.
Hur fick ni tag i den?
Ja, hur fick vi tag i den? Alltså, vi ringde ju runt till raggarkretsar för att fråga. Och sen så fick vi något tips om en sån där bil. Och sen hyrde vi den helt enkelt.
Och så tillbaka till journalisten Janne Mattsson. Hans änka Malena Rydberg berättar nämligen det som vi misstänkt. Det finns mer material än de sju pärmarna sparat.
Jag har läst den här intervjun med Kaj Kalin. Jag har inte läst något material i intervjun med Lotta. Det har jag inte fått mig tillsänd av tv.
Det ska alltså finnas intervjuer gjorda av Janne Mattsson där han träffat vittnet Lotta och åklagaren Kalin.
Det blir väldigt värdefullt för oss att läsa det här. På så sätt kan vi få veta vad åklagare Kaj Kalin tyckte om fallet efteråt. Han är inte längre i livet. Men nu kan vi få veta hur han såg på hela historien och varför han så tydligt trodde på Lottas version framför raggarnas.
Nästa vecka i spår, sista avsnittet. Då om förhören som fallerade helt men ändå ledde till domarna och massivt påverkade hela fallet.
Inte för jag förstår vad vi skulle med Lotta Sönne in i huset att göra. Men om ni vill att jag ska säga att jag har sagt det så...
Det är inte fråga om dem, utan jag frågar ju dig.
Ni vill kanske att du hör att jag ska säga att det var jag som kom med den förslaget.
Nej.
Vi avslutar dagens avsnitt med att återigen ge plats åt Bo Göranssons bror, Mats. Det här är hans önskan. Vi hoppas att någon där ute hör det här. Någon som vet och äntligen kan ge den här historien ett riktigt slut. Åtminstone för Bo Göranssons familj.
Jag kan tycka liksom att om det nu är preskriberat så kan ju om det nu är någon från det här raggargänget eller vem, någon som har gjort det kanske kunde bara gå ut och säga något sånt. Ja eller vi gjorde detta. Det var för jävligt och det var inte meningen att det skulle bli så, men vi vill stort ursäkt till dem som är de efterlevande till Boos på något vis. Då, alltså det är inte det är okej på något vis. Det har gått så många som, så att jag menar, jag är inte ute efter någonting sånt, utan det är väl mer liksom att de här människorna kanske också kan få fred i sin hjärna på något vis. Och så kan vi få fred i vår hjärna. Så vet man vem som gjorde det, va, på något vis. Och så kan vi, då är ju saken utagerad på något vis.
Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbang tillsammans med Acast.
Ljudtekniker är Jonas Sjöberg och researcher Lisa Domelän.
Produktionsassistent Anton Emanuelsson Bretander.
Projektledare Vian Jalal. Exekutivproducent på Acast är Carl Rosander.
Fortsätt diskutera spår med oss, Anton Berg
och Martin Jonsson,
under hashtag Raggamordet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.